Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkommen till ett nytt avsnitt av Nina och Valerie 40+. Och som vi har nämnt tidigare, då kommer vi då och då bjuda in spännande personer som vi är lite extra nyfikna på och som alla har den gemensamma nämnaren att de är just det, 40+. Först ut är riskkapitalisten och techinvesteraren Sara Wimmercrantz. Sara är inte bara 41 år, utan hon har också gjort sig ett stort namn i den finansiella världen, både som cool och välklädd drake i SVT:s tv-program Draknästet, men också naturligtvis med sitt riskkapitalistbolag Backing Minds. Men för mig, som precis som Sara är uppvuxen i de småländska skogarna i Älmhult, så är Sara tjejen som var snyggast av alla i hela högstadiet. Hon hade långt blont hår och hade väl egentligen alla de där attributen som borde gjort den 15-åriga Nina grön av avund. Men då hon dessutom var en otroligt cool och skön person som också var bra på fotboll, så var hon och är omöjlig att inte älska. Dessutom lyckas hon vara både kvicktänkt och effektiv, men också eftertänksam och klok. För hur många investerare med miljoner köper alla sina kläder second hand och engagerar sig i klimatet? Så som ni förstår så är jag extra glad och tacksam att vi nu funnit varandra igen i en ny stad många år senare. Jag är ständigt imponerad av Saras driv, smartness och business mind. För hur går man liksom från att spela fotboll i Älmhults IF och sen bygga Nordens största digitala skohandel med Footway? Hur blir man sån? Och hur vet hon vad hon ska satsa på och varför? Och är det inte läskigt att satsa massa miljoner på andra människor? Och kanske framförallt, hur gör man för att ta del av hennes pengar med just min affärsidé? Ja, det ska vi ta reda på nu. Välkomna!
Hur pass viktigt tror du att det är med sociala medier för att lyckas bygga varumärke? Och då tänker jag även på att en vd-person eller ett företag som vill nå ut med en produkt eller... Ja, eller bara en inspiratör, säger
ja, du. Eller att man liksom bortgår från det här klassiska influencer-tänket.
Precis, det behöver inte vara en influencer.
Måste en polis finnas på Instagram?
Ja, precis. Typ. Men,
eller utifrån
hur viktigt är det med
liksom
sociala medier?
Jag skulle säga att jag tror att det är mycket, mycket viktigare än många företag förstår. Och på ett sätt som de heller inte förstår det. Alltså man har koll på andra bitar av kommunikation. Det är jätteviktigt att ha liksom rent runt sig. Det är det som man kallar IR till exempel. Årsredovisning, alltså man går mot bussen och det är så extremt viktigt att ha koll på liksom, vad händer om man får en PR-kris? Vad händer om vi missar den här rapporteringen? Den typen av kommunikation är man jätteduktig på. Men man förstår inte det nya medielandskapet.
Nej.
Man förstår inte liksom hur man med hjälp av både social medier, digital marknadsföring och även ett PR-tänk på det kan totalt boosta businessen. Alltså vi pratar om digital marknadsföring kanske kan ta 3-4 år, men lägger man på liksom andra bitar i det så kan det gå extremt mycket fortare.
Jätteintressant. Det här är ju en sak som jag brinner väldigt mycket för och så har jag byggt mitt varumärke på det sättet utan att veta om det faktiskt lite grann, måste jag säga.
Men intuitivt.
Ja, intuitivt
innan
har jag
det blev
har
en,
gjort. Precis, och jag tycker att det är ju spännande att höra från dig som sitter där med alla de här olika personerna.
Mm.
För lite grann som jag nu har smyglyssnat lite grann här på dig såklart.
Mm.
Och hur du pratar om det här med alltså det här med nu letar kanske inte ni alltid människor med idéer, utan de kommer ju många gånger till er. Men kan inte du bara berätta lite grann för mig om det? Alltså så här, jag tänker, för att jag hörde dig prata lite grann om det här med att antingen så är du i Stockholm eller så sitter du ute på landet och i landet, och du känner liksom att de som sitter ute i landet, att de är mer oroliga över att de är just där och så. Kan inte du bara berätta lite grann om deras historia, eller liksom, vilka är det som hör av sig till dig?
Nej, men så,
kanske dels, en lite otydlig fråga.
Nej, nej, men men precis. Men det kanske kunde vara lite mer quiz. Men det
är ute i landet.
Vad är det för några?
Ja, precis. Vi börjar där. Nej, men jag tror att det som du menar, är ju att egentligen så här, makt och kapital är väldigt centrerat till Stockholms innerstad. Och så ser ju inte världen ut.
Nej.
Alltså världen finns inte på Stureplan, även om de på Stureplan tror det. Så att om man tittar på liksom, riskkapital är verkligen en maktfaktor. Det är det som bygger våra arbetsgivare. Det är det som våra framtida förebilder, våra framtida investerare, det är liksom där framtiden skapas på något sätt. Och det har man inte kollat på så mycket innan. Men nästan allt kapital förblir i homogena pekar här, så att alla bara sitter inte så långt från Stureplan. Men homogena nätverk kring Stureplan. Och det är ju så här, om man bara tittar statistiskt så är det ju, alltså, jag tror att 74% av alla bolag startas inte i Stockholm.
Nej.
Men kapitalet stannar där.
Precis, och det var lite grann det jag innebar. Jag tänker så här, är det liksom, finns det mer känsla ute i landet? Förstår du vad jag menar?
Alltså, så, jag vet inte om du, men jag tror så här att det som ändå har varit att liksom, innan digitaliseringen så fanns det ändå en väldigt stor vits med att komma till liksom, stan, om man säger så. Det var ju här ens talang fanns. Det var här, som kapitalet sitter ju fortfarande. Men det fanns väldigt många anledningar nu. I och med digitaliseringen så är det bara en dyr omväg.
Just det.
Så att om inte kapitalet förstår det så kommer ju de missar massvis med möjligheter.
Just det.
Jag brukar säga så här, om du vill bli ett globalt företag så ska du absolut inte flytta till Stockholm.
Nej.
Men jag tror att vi har ju liksom det som vi hittade, man brukar prata inom ekonomi om något som är så här arbitrage, alltså det är liksom ett litet gap där en möjlighet kan man säga, en ekonomisk möjlighet som i och med att någonting laggar. Lite svårt att förklara. Men,
och det här finns en plats som ingen har tagit.
Det finns en plats som ingen har tagit. Det finns en möjlighet att tjäna pengar här. Och det är ju så vi har sett det. Att liksom, det är ju ett jätteproblem såklart. Helt demokratiskt, jämställdhetsmässigt. Allt en jätteproblem att kapital går till svenska män i Stockholms innerstad. Mm. Det är ett problem.
Ja.
Men det är också en supermöjlighet. För entreprenörsverige ser inte ut så. 30% är kvinnor. Jag tror växande skara 28% senast är invandrarbakgrund. Så därför så tror vi tror inte riktigt på det, att bara låta företag komma till oss, utan vi letar också upp, och gärna där vi vet att inte andra letar. Och så är du då liksom, vi har byggt en modell för det.
Ja.
Så vi vet vilka bolag som andra kommer missa och försöker leta upp dem. Sen kan det vara idéer också, att det kan vara hela branscher som är eftersatta, som folk inte ser potentialen i, men som vi med våra analyser letar upp. Liksom.
Du tänker på modebranschen.
Ja, men eller hur?
väldigt mycket
jag tänkte stöda för att fashion. Nej, ska jag. Om man sitter och lyssnar på det här, bara hur 17 pitchar till Sara och Susanne? Hur gör man för att ni ska märka mig? Liksom?
Alltså, och det är väl så här, det här är ju jättesvårt. För att det är ju så, särskilt sen jag var med i Draknästet så är det ju så många som hör av sig. Och jag tror att det är viktigt att man ska först fråga sig själv, vill jag ha in riskkapital?
Ja. Hur vet man det då?
Ja, men och det vet man ju. Så här, vilken typ av bolag vill jag bygga? Vill jag sälja den dag? Vill jag bygga stort? Vill jag bygga litet? Och jag brukar säga att all typ av entreprenörskap är vackert.
Ja.
Men om man läser media just nu så är det ungefär så här, blir du inte miljardär så räknas du inte.
Exakt.
Och det är ju bullshit.
Så tråkigt tänk.
Sverige består ju av de små arbetsgivarna som ger så mycket värde till både stad och landsbygd. Och det måste ju få vara så. En del företag, exempelvis företag med låg skalbarhet, alltså det spelar ingen roll hur mycket pengar vi skjutsar in här. Vi kommer inte kunna bli hur stora som helst. Typiskt konsultverksamhet där du måste lägga till en person för varje tillväxtmiljon till exempel ofta. Det är ju inte en typisk skalbar verksamhet. Där ska du inte in med riskkapital. Riskkapital kan du skjutsa in när du har en idé som har kommit lite längre. Du känner att du liksom har kontroll över din framtida plan. Och att du också har nått en nivå där du kan växla upp det med hjälp av kapital. Och det är inte en självklarhet. Sen så går ju riskkapital också in i idéer liksom. Men just vi vill gärna se en omsättning, vill gärna se ett team och liksom att man har kommit en bit på vägen. Och vi försöker vara tillgängliga, vi har liksom en mail och Instagram. Back in minds kan man nå på väldigt många, många sätt. Av tidsbrist kan jag inte svara på alla, även om jag nöjer av mig när jag ska ge en value plan till alla som har av sig. För att jag var ju också entreprenör och visste vad det betyder, men det är alltså hur mycket man än vill så.
Exakt.
Finns det någon vikt av att titta på sociala medier om hur mycket följare en intressant person har.
Ja, men vi kollar på hela spektrat. Ja. Sen kan det ju också vara så att man har en del kvar att göra där. Ja. Alltså så att man ännu inte har. Men det är en jätteviktig faktor. Och då finns det en del grejer som man måste kolla på. Dels är det ju liksom följer en aspekt. Men sen är det ju också lite engagemanget eller aktiviteten det. På det. För det, är ganska, det går ganska fort att se om det köpta följare till exempel. Det är helt ointressant.
Mm, absolut. Mm. Men brukar ni tipsa till exempel en vd att han behöver jobba mer på sin sociala plattform?
Ja, men jag tror att alla branscher behöver man inte det, men om man B2B finns det liksom andra, men ska man vara ett konsumentvarumärke så hjälper det extremt mycket att synas, men vi kan ju bara kolla på Pernilla Nyrensten nu inför börsnoteringen där hon gjorde en liksom, Revolution Race heter det, precis, fel nu. Nej, men jag tror så att, det, att där, hon visar något sådant skolboksexempel på hur en vd faktiskt kan synas och få uppmärksamhet för en kommande börsnotering som har gjort att hon har fått extremt höga värderingar på sitt bolag och sen levererar hon också på det och då får hon liksom nu internationell press. Vi pratade, jag tror det var CNN jag såg igår som bara vill du berätta om ditt senaste kvartalsresultat? Wow. Alltså, har det någonsin hänt innan?
Det är spännande.
Så där tror jag lite så att man ser andra börsnoteringar där man undrar, så här, finns det ens människor på det här företaget? Mm. Så att jag tror att det liksom, man kan jobba mycket med det.
Det var förlåt.
Nej, säg.
Nej, men att det har gjorts undersökningar i USA om att man faktiskt litar mer på skådespelare än kunskap, eller någon som har kunskap, därför att en skådespelare ser du.
Aha,
och att det att man ser någon, lite grann som det du pratade om precis här, att man ser henne, och hon syns i sociala medier och hon är synlig, och därmed litar man på henne. Och att det är så pass enkelt, en skådespelare till och med spelar ju en roll. Så helt onödigt att lita på en skådespelare. Men att det visar, alltså, en ny undersökning som har gjorts nu faktiskt. Så jättespännande. Så att du sa att just att hon var synlig.
Ja.
Man får förtroende direkt.
Apropå det vi var inne i början om att vi, det här med källa. Alltså vem lyssnar vi på och varför?
Exakt.
Jag tycker att företagande är väldigt mycket mod. Mm. Alltså det krävs mod för att våga följa en dröm eller för att våga starta eget eller för att liksom lita på det man den idén man har. Mm. Du och jag kommer ju från samma, vi är liksom, vi har gått samma högstadie.
Ja.
Vi är liksom, vi har
ju spelat fotboll båda, du var bra och jag var inte det.
Nej, du var inte det. Nej,
det kan jag leva med. Jag
nej, men du har ju pratat mycket om liksom det småländska arvet med entreprenörskapet och så, vilket jag är ju också uppvuxen i liksom sådär. Och jag är ju också entreprenör, har mitt eget företag. Men så som jag ser dig, så ser jag dig som 1000 gånger modigare än mig, som vågar liksom ta anställda eller våga satsa på det här som du har hittat, liksom Backing Minds, det som ni hittade, ni såg det, ni tog det, ni gjorde det liksom. Medan jag, alltså jag tror att jag, Valerie, du kan ju voucha för det här. Jag tror att jag har pratat i 6 år säkert om att det vore ju skönt med en liten assistent eller någon som kanske kunde våga anställa någon på kanske några två timmar i veckan.
Man skulle kunna ha ett liv också.
Precis. Alltså jag vågar inte. Det är så många grejer som jag inte vågar. Det är mycket saker jag hittills har gjort som jag har vågat. Mm. Men det är ändå väldigt mycket det här med företagandet och det här där jag inte riktigt ändå vågat ta risken. Vad är det som gör, tror du, eller och som har gjort i din karriär att du har vågat ta risker?
Det är så himla intressant, för att jag slogs faktiskt här om sistens bara att jag tror inte att jag ens, alltså mod handlar ju om då att man är rädd för någonting. Aldrig, jag ser bara möjligheterna. Och då blir det så här att jag har ju liksom folk runt mig som vill säga, ja, men du har väl tänkt på att det här är ett problem och det här är ett hinder, och då blir jag jättestörd om det är tidigt i processen, för jag är så liksom visionär, så jag ser någonting, möjligheten är så stor, och jag har ganska mycket självförtroende att jag kommer lösa problem i takt med att de kommer. Så jag vill inte bli störd med att någon så håller på att visualisera hindren. Så att, liksom, möjligheten är mycket större än att jag tänker på hindren. Skulle jag gjort det skulle jag bli rädd.
Liksom det här möjlighetstänket. Har du alltid haft det?
Ja, men jag tror det. Alltså ganska tidigt. Jag tror inte att jag vet inte om folk tänker så här, gud vad modig hon var. Men jag har nog alltid varit lite så här möjlighetssökare liksom. Och väldigt tidigt, mamma, de berättade ju det. Alltså mamma berättade om dagen att jag tydligen sa så här, apropå ingen så att jag skulle bli riskkapitalist, men tydligen hade jag sagt när jag fick pengar av en släkting, så hade hon stått och så här bara, vad säger man, vad säger man? Och då hade jag bara, har du fler?
Ja,
Skoja, smålänning.
Jättekul.
Ja, men det är så intressant för att jag tror att man liksom det bara...
Det är jättekul. Ja, det är helt rätt inställning. Hur får jag mer?
Ja, nej, men jag tror att jag reflekterar inte så mycket över mode. Och jag är mer så här, men hur vågar folk att inte ta steget? Mm. Hur vågar du att inte ta en assistent och syna hur stor din verksamhet hade kunnat bli? Mm. Ja. Jag är nog mycket mer rädd för det. Mm. Att de inte utvärderar, de inte kör eller så här... Ja, men så, och lite så här, det är nästan mer en ångestrelief för mig att köra.
Det var inspirerande.
Fasen, verkligen, att bara vända på det.
Så inspirerande, Sara. Verkligen så himla
oerhört. Jag hoppas.
Nu kommer Nina tillbaka med sin assistent här
nästa vecka
imorgon.
Har vi
nästa
vecka.
Ja, men underbart, hörni, sök jobbet.
Ja, precis. Men jag hör ju någonting här, eller förlåt, för att analysera här lite grann.
Guru Valerie.
Nu kommer gurun. Nej, men har vi upptäckt det? Nina vill gärna kalla mig för det. Nej, men att... jag känner ju igen mig jättemycket i det här. Mm. Och jag blir också så provocerad när jag hör någon som säger nej till mig. Nej finns inte på, i min vokabulär. Ja. Och då tänker jag, om jag inte hade känt själv så starkt, då kanske jag hade blivit stoppad där av alla de här varningssignalerna. Mm. För man påverkas ju så himla mycket av allting man hör. Mm. Men du gör ju inte det, Sara. Du har ju, du bara kör. Mm. Och säger någon, nej det där går inte. Impossible, liksom. It's impossible och allt det här. Mm. Men så ordet i sig är ju possible.
Ja,
så att du stoppar dig inte av det. Och jag tror att den här lilla personen som sitter där på axeln rätt ofta säger till en, nej det där kan du inte. Nej det där ska du inte göra. Nej det ska du inte. Och så hör man någon annan i sin närhet säga det till en. Mm. Och hör man det tillräckligt mycket, så kanske man inte vågar. Mm. Men man har egentligen en jättebra grej. Mm. Och det är det här som är skillnaden.
Och där tror
jag
det är nog den andra tipset. För mig är det lite så här, bara kör bara. Tänk, det är ju jättefarligt att inte köra. Alltså typ där är den stora risken.
Ja.
Att man sen känner, bara herregud, jag hade ju de här möjligheterna, tog inte dem. Det är jag mycket, mycket räddare för. Det tycker folk ska vara överlag. Så kör jag den ena. Men den andra är ju så här, dumpa folk. Alltså faktiskt på riktigt.
De här
jag
negativa...
vågar säga det på Draknäset, dumpa alla män. Det kom ut lite fel, men det är egentligen...
Det får man säga i den här podden.
Dumpa de dåliga männen. Nej, men så jag tror att det är lite så här att du behöver verkligen realister runt dig. Det är inte de dåliga, men de som hela tiden får dig att misstro dina, de här möjligheterna, den här boosten du får.
Och det finns många där ute.
Ja, jättemånga.
Därför att de är rädda för att de själva är rädda.
Ja.
Tror du inte?
Och sen kanske det är någon så här om liksom felvänd empati. Det där de är så rädda att det ska gå åt helvete, så de vill ta ut den sorgen på dig redan nu så att de slipper sitta och trösta dig sen. Alltså det finns ju, det är liksom oavsett.
Och där, för det där är ju intressant också för någon som är förälder, tänker jag. Alltså, hur pratar vi med våra barn om det här?
Ja.
Hur pratar du med dina barn om den här typen av liksom våga misslyckas?
Och det här är ju jättesvårt eftersom man sitter på lite mer information förhoppningsvis än de här små. Då. Och då är det just att hela tiden påminna sig om att inte lösa problemen åt dem.
Just det.
Att våga, alltså det är faktiskt på riktigt en gåva som jag fick av mina föräldrar. Det var så här, ja, hur ska du lösa det då?
Mm.
Jag var jättefrustrerad över det. Jag ber ju dig om hjälp i stort sett. Men nu så efterhand så bara, det var ju perfekt egentligen. Mm. Det fanns inga pengar att hämta där. Det fanns inga saker eller leksaker att hämta där. Och då, om jag ville ha en My Little Pony eller någonting redan tidigt, då kände jag så här, då fixar jag väl det då.
Ja.
Så jag tror att det får man, jag tror att det är jätteotjänst att göra sina barn att bara servera massa grejer. Eller när de kommer med problem så ska man självklart hjälpa dem, men att man kan också våga fråga så här, hur vill du lösa det, eller hur ser du att man skulle kunna göra nu? Mm. Det brukar jag påminna mig om. Det är inte väldigt så lätt. För man har ju också en liten sån här kontroll. Man vill inte att de ska gå på nitar. Och...
Exakt, för det är det. Precis. Man har ju en slags inbyggd autopilot. Kom lilla vännen, jag ska hjälpa dig. Sätt dig i mitt knä för alltid.
Ja, ja, liksom. Men visst, eller hur? Och när är de redo för att...
Och liksom, Gud, jag lärde mig något där, kände jag.
Känner du att du liksom levererar?
På lätten trillar ner. Nej, men för att jag har ju växt upp som du.
Mm.
Men jag minns ju också att jag tyckte att det var väldigt jobbigt.
Mm.
Att jag alltid fick kämpa för allting och sådär. Mm. Men då är jag ju tvärtom nu mot mina barn lite grann. Att jag hjälper ju dem lite för mycket.
Mm. För det är ju en klassiker. Man säger, jag ska inte bli som mina föräldrar. Nej. Det är liksom lite så här mantra. Även fast man inser att men det de gjorde var ju ändå ganska bra i förlängningen.
Mm. Faktiskt.
Men att man, ja.
Och det är också det svåra ju sen också att heller inte lägga sig i när man bara ser. Jag kan ju berätta om en liten händelse. De skulle sälja lite grejer på vår gata, våra barn och våra kompisar. Och då hade de tagit mitt nummer till Swish. Och då var det lite så, jag bara tyckte det klingade rätt mycket. Och så här, jag ska inte gå dit och störa, men bara, vad är det som händer? Och så bara på så här 5 minuter, de tjänar 300 spänn. Jag bara, på vår lilla gata där. Wow. Ja, men då tog de i alla fall 30 spänn för ett litet glas vatten till folk som gick förbi. Och jag bara kände lite så här, och det är mitt hus. Alltså, där bor den där jävla riskkapitalisten som har skickat ut sina barn och bara så här. Och då fick jag ändå hindra min son innan han hade hittat starköl som han skulle ställa sig. Och då måste man ändå säga, men katt. Men det var ändå så här skönt att jag ville låta dem prova sina vingar. Även om vi inte kan titta grannarna i ögonen efter det. Han var 8-årig som säljer starköl på i nacken.
Hade ni tillstånd?
Ja, nej,
det var... De ändå fick till att de köpte den där vattnet.
Jätteintressant och så blivande,
lite läskiga entreprenörer. Det känns som att de kan komma och bli nästa så här, vad heter de här, Postner och de här som lurar till sig pengarna.
Någon sån här Falcon och Herman. Ja, precis.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag skulle gärna vilja, vi har nu pratat jättemycket intressant om det du jobbar med. Men jag vill också prata lite om att bli äldre.
Mm.
Har du känt något motstånd att bli äldre? Du är ju över 40 nu.
Mm. Alltså vet
välkommen.
Ni, ja, men tack så mycket. Och vet ni, det här att få vara med här är andra gången i mitt liv som jag har blivit påmind om att jag är medelålders.
Välkommen.
Tack. Välkommen till medelåldersgruppen. Första gången var faktiskt när vi skulle inför Draknästet så fick man ju en make-up-artist, en sminkös. Mm. Och då sa hon till mig så här, men var inte orolig, jag är jättevan vid att sminka medelålders. Och då sa jag, och jag bara, jaha, ska du sminka Lena Apler också? Hon bara, nej.
Vem är det då?
Var är då med?
Jag bara, okej, vad
fan? Hon menar mig.
Liksom. Det där var ju jätteroligt.
Så att, tack för, nej men jag egentligen så tänker jag. Nej, men jag kan säga så, jag är så här jättenaiv i förhållande till ålder. Jag brukar så springa fort i backar och känna efter. Och så, det går fortfarande jättelätt och jag är jättesnabb. Och då tänker jag så här, jag är fortfarande inte gammal.
Mm. Men
jag är
fortfarande
på
fotbollstjejen.
Nej, så kan jag springa backar. Nej, men så att jag har nog... Men jag hade en dipp när jag skulle fylla 40. Alltså verkligen på alla sätt den här 40-årskrisen. Liksom. Mm.
Hur yttrade det sig då?
Nej, men jag tror att det är så här känslan om att okej, nu har vi ju... Jag är ju en entreprenör och tycker inte det är kul att förvalta. Och jag hade kommit till ett förvaltarläge i livet.
Mm.
Okej, vi hade hus, vi hade ett äktenskap, vi hade två barn som började bli större. Och jag bara, okej, är det förvaltarläge nu? Mm. Jag fick så här, verkligen panik. Ska vi inte bygga mer? Ska vi inte skala upp? Jag vill inte använda så här företagsmetafor på familjelivet, men jag fick verkligen så här, shit. Och jag vet inte, jag kan väl liksom lämna ut lite om relation. Vi har en sjukt bra relation och vi liksom... kan kommunicera av allt det som gör så att vi tar oss vidare. Men där kände jag mig lite så här, okej, ska jag inte få träffa någon som är så här, du vet, helt passionerat jävla svinförälskad i mig, som knappt kan se mig utan att bara slänga mig ner någon typ av hångel. Massvis av sådana tankar gick runt. Och då kom jag på den sommaren där, att, för vi hade faktiskt försökt skaffa barn ett tag, så jag tror att det här var nog egentligen inte en depression över ålder, utan att småbarnsåldern var över. Mm. Jag var inte alls färdig, jag ville ha massvis med bebisar egentligen. Ja. Och så kom liksom fertiliteten i fatt. Vi försökte och det hände ingenting på 2,5 år. Vi provade IVF. Mm. Bet inte, jag blev som ett hormonmonster utan att förstå det. Jag bara, varför tycker folk IVF är jobbigt? Det var inga problem. Mm. Så efterhand var jag som en vandrande äggplanta är något annat. Men så här liksom ungefär som att jag bara liksom utvärderar min relation på fel sätt och så vidare. Och den sommaren där så tänkte jag, men jag måste ju ge lite. jag kan ju inte bara tänka att han ska vara så här helt passionerad. Jag måste ju ge lite så att jag... Jag vet inte om han kommer gilla att jag lämnar ut här, men... vi var på något så här typ lådbidsland med barnen. Och jag bara, idag är dagen då jag ger extra mycket kärlek och känslor till Jon då. Så att vi liksom, vi har ju någonting att bygga på. Så jag gick fram och så la jag armen om honom lite så här och skulle kyssa honom. Och då vände han sig om och ger mig en high five. Och då kände jag bara så, nej men vad
är vi på väg?
Vad är vi någonstans? Han ser på mig med såna vänskapliga känslor så att han bara känner, high five. Men där den månaden blev jag faktiskt gravid. Helt
ärligt. En high five, det är det som krävs.
Så att nu ska jag inte säga att det räddade vårt äktenskap, för jag har alltid trott, alltså han är bra för mig. Alltså han är verkligen den bästa. Han är så bra så att jag vill inte ens ha en kille, så träffar honom och så förstår jag att det är han som är. Mm. Liksom. Så att nu har vi skjutit på den här krisen tills det här barnet är stor. Det som jag tror var lite så. Vi fick det här lilla tredje barnet nu, jätteglada för det. Och sen väldigt snabbt efter det så gick Jons mamma bort till covid.
Okay.
Så att det här har varit ett extremt omskakande år. På det där sättet, okej, här har vi ett nytt litet liv. Vi är igen i en småbarns liksom föräldraåldern som vi älskar. Mm. Samtidigt som vi mer än någonsin blir helt uppmärksammade på att man kan dö.
Det finns ett slut.
Mm. Och tror ni att är det medelåldern i en sån liten ask?
Mm,
att
det tror jag.
Det finns ett slut och man har ena benet kvar hos de här små barnen som man ska se växa upp. Och sen andra benet är att föräldrarna kanske blir lite äldre. Jag hade någon sagt det till mig för 2 år sedan. Jag bara, varför snackar de? Våra föräldrar är inte sjuka eller dåliga. Nej. Det var ju ingen av dem som, det fanns ingenting som tydde på. Nej.
Men det är att man själv är närmst sen. Kan det vara så? Att man tänker att det är man själv då som
känner
står
ni?
I...
Liksom, vad tänker ni?
Jo, så tänker jag.
Alltså för mig, när jag skulle fylla 41, när jag hade min liksom 40-årskris eller medelålderskris. Mm. Och då var det ju en känsla av att, alltså jag har alltid varit rädd för döden. Jag har alltid varit det. Mm. Så det har alltid varit någonting som jag bara, nej, det pratar vi inte. Vi går vidare. Mm. Liksom jag inte kunnat ta i det.
Nej.
Men nu kände jag plötsligt för första gången, och det här var ju också på grund av klimakteriet. Jag gick ju in i tidigt klimakterie.
Mm.
Det påverkade kroppen jättemycket. Men det var också att jag fick så otroligt starka tankar av att nu, från och med nu, så går det ut för det fysiologiska i kroppen. Nu kommer liksom allting förtvina lite sakta så här. Det kommer liksom aldrig vara så här pikt igen som det har varit.
Ja,
och så började jag tänka på att ja, nu är vi i en ålder då faktiskt alla jag älskar runt omkring mig, alltså de här mina kompisar. Snart kommer det vara någon som, alltså rent statistiskt börjar jag tänka så här. Snart kommer det vara någon som blir sjuk.
Mm.
Jag trodde inte att det skulle vara jag kanske.
Nej.
Eller det kunde ju, men det var för tajt att ta.
Mm.
Men det skulle kunna vara någon, det skulle kanske, jag tänkte lite så här, rent realistiskt så kommer det vara någon av mina bästa vänners man. Eller något sånt här. Ni vet att det blev så nära plötsligt att vi hade blivit äldre.
Ja.
Mina föräldrar kunde jag absolut inte ta i. Det var liksom också för nära. Jag kunde inte ta in det så pass nära. Men det blev plötsligt jättestark känsla i att nu börjar den här fasen i livet. Mm. Där sjukdomar kommer spela in.
Mm. Och tyvärr så är det ju så tråkigt att det sägs ju också ofta att nej, det är ingen fara, det är jätteovanligt under 40.
Mm.
Ungefär som sen kan ju bara folk gå, det är ingen som bryr
sig.
Nej, alltså, det är helt sjukt, så här, den cancerformen jätteovanlig innan 40, men ja, vad händer sen då nu? Alltså det.
Exakt, vad händer sen? Känns ju väldigt många olika, både privat och det, att man plötsligt börjar tänka på sin kropp.
Ja, visst.
Och så, det är ju väldigt stort för mig. Jag tror att jag är inne i det där just nu. Mm. Alltså jag tror att jag är i den krisen just nu. Mm. Kroppsliga krisen.
Ja, men kan vi använda det på något sätt? För jag tror lite så att jag känner igen, jag har också alltid haft så väldigt så medveten om döden.
Mm.
Men för mig har det också varit ett sätt att så göra, våga mer och använda varje dag mer. Alltså, vi har ju den här, att veta att man har en begränsad tid är också ett sätt att sätta igång sig själv. Exakt. På något sätt.
Ja.
Och just i mitt fall så jag är ju extremt så driven av att leverera något bättre till nästa generation. Jag önskar ibland att jag kunde bara sätta mig i stuga och bara, någon annan kan väl lösa de här problemen, men vi har rätt mycket problem nu. Så att jag tror att jag är ännu mer stressad att vi har, men om Jons mamma blev ju bara 70.
Mm.
Vi trodde att hon skulle bli 100 som hennes mamma. Alltså så här.
Ja.
Och eftersom man inte vet, så att jag tror att för mig blir det ändå så här, eller jag tänker, kan vi använda den här tiden att göra lite mer istället för skjuta upp det, våga lite mer och kanske också tänka lite mer kring att, ja men också kring våra relationer på ett sätt som gör dem lite bättre. Alltså hon levde ju på ett sätt som var så, hon var extremt närvarande, hon vet man kan ibland säga i slutet av livet så här, jag önskar, när jag är gammal ska jag se tillbaka och tänka, jag hade inga oförrätter och jag har inte gjort någon illa. Hon levde liksom varje dag så. Extremt liksom, det känner jag också att man kan man göra något av det? Det är väl egentligen frågan. Kanske i sina relationer, att tänka, inte kanske att det är så mobilt att tänka, det här kan vara sista gången vi ses, men nej, ändå lite.
Men man kanske försöker att göra någonting av varje dag som man får. Liksom, carpe diem har ju varit ett så här litet liksom bespottat motto och lite så här beskratt, alltså att man tycker carpa. Men det ligger ju också någonting.
Carpa dag.
Det är 2022 bästa år, carpe diem.
Exakt, men det är ju liksom, det ligger ju ändå någonting.
Nu är de meddelsåldern och sitter och säger carpe diem också i den här podden. Hur jävla alla
nu går det
så här, på väggen är vita bokstäver också.
Precis,
det kanske har blivit lite så vintage coolt att säga carpe diem snart.
Ja.
Exakt, retro.
Cirkeln är sluten. Ja.
Nej, men jag tror
nej,
så
men
förstår
ni vad jag menar? Att man liksom... att det ligger ju ändå någonting i det.
Därför är krisen bra.
Även om det är sjukt svårt. Det är jättesvårt. Att men det har också varit någonting av min kris. Att jag har börjat med det här med tacksamhetsövningar. Och så här, det bara kommer vi ju komma in på mer i morgon. Det ser ju
Valeria borta. Direkt.
Men det har ju också gjort att man liksom hitta någonting positivt varje dag. Det finns någon slags vilja att göra bättre. Att njuta mer. För det har jag innan min kris varit så här... Hur fan vet man att jag lever i nuet som alla tjatar om hela tiden? Mm. Lev i nuet! Njut av nuet! Mm. Bara,
jättesvår uppgift också.
Vad menar de? Liksom? Lev i nuet. Men, och jag tänker, det tror jag, det är väl just det där att carpe diem då kanske mer handlar om carpe-relationerna. Alltså carpa de människorna runt dig. För att det har man ju också sett. Liksom. Det är ju inte, när man ligger på sin dödsbädd så är det inte semesterresorna. Nej. De här häftiga äventyren, utan det är människorna man tänker på. Det är de man vill hålla i handen och vara där. Och det är väl det bästa, man blir lite äldre, att som väldigt mycket brus lägger sig. Man kan ha det här lugnet och bara veta att äventyret är här med dem som man älskar. Det känner jag lite så här. När jag var så här 25 ville jag lära känna alla hela världen. Och nu bara, åh vilka underbara människor jag har runt mig. Jag är inte lyckan utan jag tittar mig omkring och så tänker så här, fan jag har ju alla anledningar att vara lycklig. Mm. Det är ju rätt stor skillnad. Mm. Att, ja, inte, att känna att man inte behöver jaga saker. Är det något ni känner igen?
Ja.
Gud, samtidigt som man är så här krisig, bara okej, snart är livet över. men liksom,
nej, men alltså 100%. Det är faktiskt också en av anledningarna till att jag ska ju... Vi ska ju åka till Italien, har vi ju tänkt, med familjen ett år. Mm. Och det är ju, där har jag också tänkt, italienarna är ju väldigt bra på det goda livet. Alltså, det är ju della dolce vita.
Ja, della dolce vita.
Och det tänker jag verkligen ska bli. Jag ska försöka anamma det mycket, mycket mer. För det finns ju också forskning. Det gick ju en tv-serie på SVT om det för några år sedan. Om varför svenskarna var så olyckliga. Alltså vi äter så mycket lyckopiller. Lyckolandet tror jag den heter, serien.
Ja, jag tror
och så jämförde man också med Italien tror jag. Mm. Just och alla och Spanien kanske. Mm. Men just att italienarna är mycket lyckligare än vad vi är. Trots att vi egentligen har det rent liksom, bättre ställt, gemene man.
De har också ett bättre klimat.
Ja, de har bättre klimat.
Det går i det här mörka landet.
I det hela. Men jag tror också att det är lite av... Jag tror faktiskt lite, om jag får be so bold, att det här med mörklet är lite bullshit.
Jag tror det.
Det tror jag också.
Det är lätt att skylla på det.
Ja, visst.
Absolut.
Men är inte ni glada på sommaren då?
Nej, jag älskar mörkret. Jag blir stressad när det blir vår.
Nej, jag älskar vår och sommar också. Ah. Men jag är inte alls speciellt påverkad av mörkret, om jag ska vara ärlig.
Nej. Alltså, det lät som att jag inte gillade sommaren. Och bara så här, lite Dracula.
Sara kom ut som kommer solen ut
för att analysera det här vidare sen och se faktiskt om det ligger någon sanning i det där. Men det handlar också mycket om mindset. Absolut.
Mycket som mindset. Absolut. Men du har ju en annan grej där som jag tänkte på. Nu kan vi koppla ihop det med barnuppfostran. Mm. För att jag tror att vi inte förbereder oss riktigt på livet. Att det här med psykofarmaka ska man ju inte äta när man liksom har sorg över att någon har gått bort. Eller, alltså, livet innehåller massvis med jätteglada grejer, men en jättemycket tuffa grejer. Mm. Och där kanske vi kan göra någonting nu med att hjälpa våra barn att förbereda sig. Att det liksom, det här, vad är en depression och vad är så här livets twist? And turns,
liksom. Det går ju upp och ner.
Engelska ord, men liksom, det vet jag, det har jag tänkt på rätt mycket. Hur kommer det sig att 1 miljon svenskar faktiskt inte klarar av sitt liv utan psykofarmaka? Har vi det så illa?
Nej,
vi har det ju rätt bra. Liksom.
Ja,
jag tror inte vi får lära oss riktigt vad det är som vi behöver heller. Jag tror ju väldigt mycket på det här med alltså, att träna. Alltså, jag tror träningen gör... nu finns det någon som kan väldigt mycket mer om det här, men just att är det man pratar om hypofysen, eller hur? Att man får en... att man kan till och med reverse, gå tillbaka i åldern, alltså genom att träna, och faktiskt att man kan träna, och nu vet jag att väldigt många har jätteallvarliga problem, så jag vill inte säga så mycket, men jag tror att en träning i kombination i alla fall hjälper ju så mycket mer än bara själva medicinen. Det finns ju många vetenskapliga bevis på det här. Jag är dock inte
så är det ju. Alltså 100%. Och nu ska vi, det är självklart, det är ju fantastiskt att det här finns som hjälpmedel, och det finns många som absolut behöver det. Men jag tror också, och det visar ju också statistik, att också med det här med klimakteriet som vi var inne på.
Ja.
Många kvinnor kommer och söker för nedstämdhet, vet inte riktigt varför, olust, känsla, ångest, panikattack, kan inte sova. Ja, men du får lite happy pill. Så blir det bättre när det själva verket är hormoner som spökar i kroppen.
Och det här premen, alltså...
Ja, premen står pre-menopaus, exakt. Så det är så mycket, absolut, återigen brasklapp, ni som nu känner att vi klankar ner på er rätt, liksom. Men det är klart att det är jättemånga som också behöver det här. Men till viss del är det absolut en överdosering av det här.
Men vi har ju inte fått lära oss. Det är ju det som är felet, känner jag. Och vi visste inte från början. Och finns det någonstans i vår skola eller utbildning någonstans där det är ett ämne för en själv? Alltså förstår ni vad jag menar? Självläkande eller självhjälp eller självförverkligande. Det fanns ingenting sånt där när vi växte upp.
Att känslor inte farligt.
Nej, exakt. Precis, för det hade man kunnat prata om. Mm. Och det eftersöker jag verkligen bland mina barns utbildning.
Men det känns lite så som att det har blivit bättre i förskolan, för där pratar de ju jättemycket om känslor och sådär.
Det är sant.
Men för det är också en intressant grej, apropå liksom, det har ju gjorts massa studier nu på tonåringar att de är olyckligare än någonsin och så vidare. Och där undrar man så här, okej, är de det, eller är det bara för att det plötsligt finns ett ord för ångest?
Just det.
Det hade ju inte vi när vi var tonåringar. Nej. Då var man bara tonåring.
Precis.
Liksom, mådde skit. Nu finns det ett ord för ångest, depression, och jag känner så mycket.
Ja,
exakt. Liksom.
Det är okej att känna.
Ja, men precis, och det är väl jättebra känt på. Men liksom, jag vet inte, det känns lite som att...
Nej, men det vet jag också på forskning, att jag läste att det finns ju vissa av de här fenomenen som är jättestora problem här, som inte finns i andra delar av världen.
Ja.
Så jag tror, jag är inte helt säker på om det var, men jag tror det var självskadebeteende, anorexi i den typen av volym, att det blir liksom som pandemier. Eller inte pandemier.
Är det att vi har det för bra, så att vi måste liksom... Vi har det så bra att vi behöver liksom inte kämpa, inte alla naturligtvis, men på det stora hela i Sverige behöver inte vi kämpa för att överleva gentemot krig, vi behöver inte kämpa mot svält, vi behöver inte kämpa så att vi hittar andra saker att må dåligt över.
Ja, men det var väl någon som sa det, vi inte gjorde för att vara lyckliga, vi gjorde för att överleva, och när vi har, liksom, det här med överlevnad finns ju inte överhuvudtaget hos oss, så då liksom skapar man, ångesten får väldigt mycket fritt spelrum utan någon egentligen en faktor som skapar den, utan det bara finns där liksom.
Så intressant. Ja. Apropå detta då, bara för att gå ut.
Ja, men det tänkte vi, Nina, du pratade om det här att du skulle flytta till Italien. Ja. Äntligen, det är ju ändå det som är stora för dig som händer här i år.
Absolut.
Jättestor brytning.
Ja, det är det.
Jättestor förändring och att du faktiskt har tagit det beslutet.
Jag kan säga att jag har lite tagit det beslutet lite mot min vilja. För hade jag varit ensamhushållerska, då hade jag... Nej, vad jobbigt. Jag sitter kvar i soffan, faktiskt. Jag ser det lite som... Det kommer ju bli fantastiskt. Men nu låter jag bortskämd. Men jag har också lite motstånd, det ska jag ärligt säga. Mm. Jag tycker att det är lite jobbigt också.
Men det är rädslorna där igen kanske då?
Ja, säkert. Och lite så här, det är enklare att vara hemma.
Det är det ju.
Men du Sara, apropå rädslor och lite sådär då. Hur mår din självkänsla och hur mår ditt självförtroende? Och... förlängningen, vad gör du för att båda de två ska ha en bra balans?
Nej, men självkänslan, det är ju det bästa med att bli äldre. Alltså man kan ju säkert gå någon så här självhjälpskurs, men det är också bara leva vidare så händer någonting. faktiskt, alltså gud vad skönt att inte vara 25 eller 20, liksom, det är det bästa som händer. Och då tror jag liksom att det är mycket bara faller på plats. Att både kring liksom utseende, prestation, allting är ju så här, det känner mig lite bättre idag, alltså för att det kommer inifrån och sådär. Självförtroende, det är ju, nej, men jag tror egentligen självförtroende tror jag lite man kan skapa i sitt team också, att man har liksom andra som är orädda. Vi är ju igen på det här med mod på något sätt. Att jag tror vi har ju liksom gett oss in i en bransch som vi inte har någon erfarenhet av, och förändra där och bygger och större fonder och internationellt perspektiv och sådär. Det är ju någon typ av så här självförtroende kanske i det. Men jag tror att det, jag är så glad att jag omger mig. Jag till exempel har en partner som heter Susanne som är så här, ännu mer. Ja, men om jag säger Europa, säger om världen. Liksom. Det är väl självförtroende. Mm, så är det, där tror jag så här, det kanske en självkänsla kommit med åren. Självförtroende har omgett mig med människor som bara så här, utmanar mig att tänka mer större och bättre. Är det,
men jag, eftersom jag känner dig sedan långt tillbaka så upplevde jag ju dig som en väldigt självförtroende stark tjej redan. Högstadiet.
Ja, men det kanske var lite mer fejkat då. Nej, men jag tror att jag var nog ändå ganska orolig. Jag vet liksom så att det, någon gång liksom det stod på något element så hatar, jag heter ju Sara Johannesson då, hatar Sara Johannesson och det tog ju upp all min, vem är det som har skrivit det? Så det hade man haft självkänsla, man bara oj, någon som mår dåligt. Oh, så att liksom det, den har ju ändå växt med åren. Och jag tror lite så här, en av drivkrafterna är ju ändå det där fuck off. Alltså för mig som var liksom, när man kom upp här som en så här småstadstjej och alla var helt rätt och man själv var helt fel. För man hade, det var ju självkänslan som saknades. Vet, jag satt på någon sån här fest och de hade någon adelskalender på bordet och alla hade så här skitfräsiga kläder. Och jag tror att jag hoppas att det har liksom lagt sig den typen av hets. Men, och, jag, men, och då vet jag att jag ändå tänkte så här, någon gång liksom, så här, ska man ha ett så här, ska kunna säga fuck off och det är jag som bestämmer vad som är rätt. Inte så här, och det, jag vet till och med att jag träffade någon kille som var så riktigt svin, alltså riktigt på gränsen. Hade det MeToo varit då hade man anmält honom. Han till och med, han var ett svin och sen han hjälpte inte mig ens hem, så jag vet att jag gick runt i Ljusholm och var helt så här knäckt och jätte heartbroken och everything. Men han sökte kapital av mig för några år sedan.
Man brukar säga, de man möter på vägen upp och möter på vägen ner.
Det blir ju så här, det är ju ändå någonstans, den, alltså det kändes jävligt bra.
Vilken jävla känsla. Det blir en
filmscen. Det där önskar man ju bara.
Jag tror inte ens han ens kommer ihåg mig. Men I will never forget him, men now he's over. Ja, men så, det är ju ändå viktigt. Och det är väl så här, när man pratar om det så tror jag lite att, vi pratade om lite drivkraft innan. Förändring är ju en sån jätte, att liksom verkligen så här, jag vill verkligen att, okej, det kanske inte går att lösa alla de här problemen, men jag vill att mina barn ska säga så här, hon försökt allt. Men när våra vuxna, när vi var små, visste ju också det vi vet nu. Och de lyckades inte. Vi vet det ännu mer nu. Och det är inte säkert vi får bukt på alla problem vi har, men jag tror att vi alla ska bara försöka så att våra barn åtminstone kan säga, min mamma gjorde allt. Utifrån den makten hon hade, i den positionen hon har. För man ska inte känna sig obetydlig. Någonstans så läste jag att 3-4% räcker för att få den här förändringen. När 3-4% är övertygad om någonting så blir det en jätteskjuts. Då plötsligt är man snart en majoritet.
Okej.
Okay. Coolt.
Men, och, så tänker jag så här, nu vi liksom kommer ur den här pandemin och allting. Vad tror du, hur tror du pandemin har påverkat oss människor i våran entreprenörsanda? Om man ska säga det, överlag liksom.
Nej, men jag hoppas positivt. Alltså, och jag menar då verkligen att det är någonting för alla. Det är ett mission. Alltså, så här, om inte alla har möjligheter så går mycket innovationer förlorade. Och tidigare har det varit så att möjligheter är väldigt centrerade kring en liten, liten klick med en viss utbildning och en viss geografisk placering. Det är ju helt barockt. Nu kan du starta ett bolag vad som helst. Du kan sitta i Kiruna, du kan koppla upp det mot LA istället. Så jag hörde igår om digitala marketeers som nu jobbar mot USA. Istället. Ja. Så att svenska byråer har svårt att rekrytera dem, för just de har jobb i Silicon Valley.
Man ser nya möjligheter.
Liksom. Ja, så att jag man tror sett, så att det här har varit en möjlighetshus. Ja. Fler omfattas av entreprenörskap på grund av digitaliseringen, fick ett jättehopp nu. Och vi har väntat på det. Så att nu tror jag att det är liksom, jag tror, jag satt i någon panel med Alexander Bard för några år sedan, han har ju pratat mycket om urbaniseringen och jag var typ den enda där inne. Jag bara, nej. Vi, landsbygden is coming back. Du vet så här, och de bara, är hon helt sjuk? Eller? Nej, jag
det tror där tror jag också på.
Det tror vi
väldigt
på.
Mycket.
Vi vill ju också väldigt mycket, för att det är så att tänk att man ska kunna ha den livskvaliteten och ändå kunna göra karriär. Det tjänar ju alla.
Så vad vill du säga till någon som sitter där ute nu och funderar på att bli entreprenör men sitter fast i det här jobbet som de ändå inte trivs med? Vad vill du säga till den personen som sitter där och funderar på
det? Sluta planera och kör nu. Alltså det är lite så här, det är bara, vad kan du göra idag? Vem kan du ringa? Vad liksom, du behöver inte så mycket. Du registrerar ett företag. Du ringer kanske en utvecklare om du har en tech-idé. Alltså det är så här, det är några uppgifter bort så är du företagare.
Det är så spännande. För jag hörde någonstans att det är inte hur, det är vem. Så du menar? Så att man inte ska säga hur ska jag, utan vem ska jag höra av mig till?
Precis. Som du sa där. Och Sverige är ett ganska litet land. Du ska bara veta hur många som vill hjälpa till. Det är bara ställa en fråga. det värsta som kan är att de inte har tid att svara, men de vill ändå ditt bästa.
Ja, alla känner vem, känner jag? Känner jag, vem känner jag? Jag tror att det är där vem är nog många jag? Gånger som stannar, man stannar upp. Mm. Jag har den här idén, jag vill göra detta, men jag vet inte hur. Istället att tänka, jag vet inte vem. Vem ska jag ringa?
Vem ska jag ringa? Ja. Vem ska jag ringa idag? Och inte så här efter sommaren så kanske. Nej. Eller ja, när det. Jag har bara varit här ett år på det här. Alltså det är jättelätt att hitta hinder för sig själv.
Man väntar på exakt man är så rädd tid att man ska att göra något.
Ja, men så.
Jag tycker jag har hört många som under pandemin har startat nya bolag och jag själv har gjort det. Och jag också hört andra. Du har gjort det. Nej, men vi, alltså, det jag tycker
på
det
om, ja, på tal om det. Igår fick jag Ninas Nuggets AB.
Jajamensan.
Titta. Här är en kvinna som inte tänkte utan körde.
Som gjorde.
Som bara gjorde.
Som bara gjorde. Jag.
Och själv the också. Girl, här var ju vem du då. Själv. Vem som skulle hjälpa dig var du själv.
Ja, det var jag själv.
Det går ju också. Precis, kan jag svara kan också vara. Ja.
Men vem var alla de som faktiskt hjälper dig med att få in dina kläder?
Ja, eller alla kompisar. Att,
alla kompisar. Alla, det finns inte någon som sagt nej, det där vill inte jag göra, Nina. Nej. Alla har ju sagt
det finns
ja.
Några som har ignorerat, men det är ingen som har sagt nej.
Nu vet ni det, att Nina hon kommer ihåg er, hon vet var ni bor.
Så. Ni får se, när Ninas Nuggets blir ett miljardbolag, då
kommer de krivande. Då
kommer de vilka som hjälpte som till.
Sagt, det kommer det. Det kommer fuck you, eller bajsblöjan kommer också.
Ja, just,
jag har också en bajsblöja som ligger ibland lite så här lätt till hand. Så
okay.
Den skickar vi ibland på posten till dem som vi tycker behöver det.
Som den
och vi vågar göra det här också. Det skulle vi inte våga när vi var 30.
Nej. Okej, Sara. Nu kommer vi ha några sanningar. Och du får såklart säga ja eller nej. Mm. Och en liten argumentation för
vad spännande. Vad jag ser tycker. Att ni ser så här illmariga ut. Vad kul, vad har ni förberett?
Sanningar. Ska jag köra fasta?
Kör du fasta.
Mm. Okej, sanning nummer ett. Att bli äldre som kvinna är en fördel i affärslivet.
Till en viss gräns får man svara så. Mm. Till en viss gräns. Jag tror att man överlag, så det här är ju det, en till sån grej att ålder diskrimineras i alldeles för hög utsträckning. Man tror typ att den här framgångsrika företagen är en ung kille, men i själva verket så är den, man ser, genomsnittligt så är den 45-åring som faktiskt skapar de framgångsrika företagen. Mm. Jag vet att jag hörde någon gång så här, det värsta som finns är de här faktorerna. Kvinna, gammal och galen eller något sånt där. Mm. Och jag kände bara, shit, det kommer gå jävligt dåligt för mig. För
och definitionen typ, av galen liksom, vet vi ju är lätt att säga, varenda, alla kvinnor är galna.
Ja,
är
så liksom därför så ska man ju ha lite fuck-off-kapital då. Mm, om vi säger så här att hjärnan lär ju inte falla, det får man ju behålla i trim, men så här, eventuellt kommer ju liksom maktfaktorn, om man har någon gång haft ett utseende som kan öppna någon dörr, kanske det eventuellt händer någonting. Mm. Den kanske har öppnat dörrar i karriären, då måste man ju ha en maktposition. Mm. Och det kan vara jättemånga olika saker. Det tycker jag man ska fundera på. Vi kvinnor är inte fria att göra vad vi vill, men vi kan göra väldigt mycket för att komma till en position där vi är fria att göra vad vi vill. Mm. Att tänka, planera mycket mer för att skapa oss vår egen maktposition. Mm. Och det är att liksom komma till en punkt där du kan bestämma vem som är din chef, vem som är din partner, vem som liksom styr ditt liv. Och där är faktiskt inte kapital oviktigt.
Vem som styr dina egna pengar.
Kapital är inte oviktigt, och det har väldigt få kvinnor en plan för. Mm. Det måste vi prata mer om.
Ja.
Och det kommer
äg
sen.
Ditt eget hus, äg din egen
bil. Ja, precis. Det är ägande är extremt viktigt. Mm. Och jag kommer på mina råd knyta ihop det sen.
Intressant, det är bra.
Så det är väl ett långt svar. Så här. Man får nog, jag tror tyvärr att åldersdiskrimineringen, oavsett om du är kvinna eller man, är lite väl utbredd nu. Och mycket på grund av att man tror att digital kunskap är något så här ungt. Mm. Det är jättesynd. Vi missar väldigt mycket innovation på det vi pratar om. Men man får liksom förbereda sig lite för det. Mm. Ha lite utrymme. Mm.
Intressant. Det är viktigt med rätt utbildning för att lyckas.
Nej. Det är viktigt med hårt arbete och driv. Men absolut inte utbildning i det här rätt skola med bra betyg. Det är enormt överskattat. Det är bara för att kunna ha någon typ av liksom, ja, bevis. Men jag, den vanligaste, det var någon som sa, den vanligaste degree när man driver en framgångsrik startup är ju dropout degree. Alltså att man faktiskt hoppat av. Och jag måste säga att komma från Elmet är jättebra där, för på IKEA har det aldrig varit särskilt liksom häftigt med handels och höga betyg. Jag hoppas det håller i sig, för det var så här, om du jobbade hårt, om
exakt,
du
deprimerade
ja, och kom liksom och jobbade gärna dig upp liksom, cool. Så var det en super
ja, men faktiskt, nej, men,
så att jag skulle nog säga att jag tycker att det är lite för överskattat, och jag är ju en sån som inte då, åh herregud, nu kommer jag svara kyrkan. Jag optimerar inte för mina barn. Herregud. Nej, alltså jag bara tycker så här, gud vad skönt att de ska gå i den kommunala skolan. Mm. Yeah. De ska få vara barn länge, och de ska få vara kreativa, och de ska få, de kommer klara sig hur bra som helst. Mm. För det är inte den typen av kunskap. Nej. Privatskolekunskap tror jag inte gör sig besvär i vår framtida värld, utan det är problemlösning, det är kreativitet, det är empati som tydligen är på utdöende. Mm. Så
nej,
det
är grit.
Det är ju så hårt arbete att driva, liksom, tycker jag. Grit är bra. Så det kanske man kan.
Kul, känner jag. Och med det vill vi ju säga att sitter du där och inte har rätt utbildning, så ska man inte känna att det finns kört. Ingen chans för mig.
Nej, jag skulle snarare tro att en del av polariseringen är att vi nedvärderar hantverk. Till exempel, alltså att faktiskt kunna göra någon, ha ett liksom, yrke där du använder händerna. Så det är jätteviktigt. Så att, liksom, jag är väl lag lite så här motståndare till det, hur det har gått. Etablissemanget och de här fina degrees. Nej. Nu får exakt. Det väl vara nog.
Älskar det. Ja. För att lyckas i business så måste man jobba dygnet runt.
Absolut inte. Och det är så någonting som man, jag vet inte om det är så här för att som avskräcker andra från att satsa på det man gör för att inte få konkurrenter eller någonting. Alltså jag undrar så mycket över hur man sitter så här till ungdomar bara, om du inte är beredd att jobba dygnet runt, om du inte är beredd att sidosätta din familj och skita i semester, ska du inte göra det här? Bara, men vad säger människan? Vill du inte att folk ska bli entreprenörer? Eller så här? Jag tror så här, du måste jobba smart. Du måste vara beredd att ge det som krävs. Men det är ju resultat någonstans, inte i timmar som räknas, och där är vi väldigt olika. Så alla som jobbar med mig vet att 7 timmar framför en skärm kan slås av 7 minuter i löparspåret. Alltså jag vet, de har sett mig sitta och kämpa med någonting i 7 timmar, och sen efter en stund så ringer jag bara, hörde jag kom på det nu. Så att liksom alla måste hitta sitt sätt att nå resultat. Resultat är svinviktigt, timmar är inte det. Och vi gör ju alla notjänst om vi inte liksom visar att du kan ha familj, du kan liksom ha ett lyckligt liv vid sidan av det du gör, och du kan också förändra världen. Mm. Det inspirerar unga att göra någonting, inte det där. Nej. Om du inte är beredd att ge upp allt.
Nej. Och många vd-personer tror jag pratar så här. Eller ja, många, förlåt, dåliga då. Vd-personer pratar
ja,
så här.
Men hur liksom 80-talet bolag. Vill ha sina idéer tillbaks. Alltså, ja. vi kör inte med stämpelklocka längre.
Men är det också en macho-pryl att man ska Wall Street, alltså, är inte det lite där? Liksom, go hard or go home.
Ja, men eller hur? Liksom. Och när ska de komma vidare? Ja. För att det är lite så, man bara, jag kommer ihåg när man var ung och man bara, man får vara glad om ens barn vet vad man heter. Och jag bara, attraktivt och bli så inte alls.
Nej,
alltså, faktiskt, det är töntigt.
Du säger bye-bye till
dem. Bye-bye till sånt.
Okej, sista sanningen. Utseende spelar roll även i investerarposition.
Svaret är nog så här, ja, kanske initialt, men det är bra med vår bransch är att siffror talar sitt tydliga språk. Vi kan visa, liksom, vi visar med siffror hur det går. Så att det ska inte behöva spela så stor roll. Men jag tror att det är ju en liksom faktor i alla möten som man helt omedvetet bedömer in. Så att men jag tror att det är rätt häftigt ändå. Man kan liksom visa man på avkastning, så får man chanser igen även om man... Liksom.
Just det.
Men det är just kanske initialt möten innan man har.
Just så det. Att, Nej, men det är viktigt att tänka på såklart.
Veta. Jättebra. Sara Wimmercrantz, 3 steg mot din första miljon och för att komma igång. Sara, ge oss 3 tips för att liksom få tummen ur röven och köra.
Och det är just bara att köra. Vad kan du göra idag? Vem kan du ringa idag?
Steg 2.
Vill du få makt över ditt eget liv, skaffa ditt fuck-off-kapital.
Steg 3.
Dumpa honom eller henne som inte ser möjligheterna som du. Se till att du omger dig med människor som faktiskt boostar dig och får dig att våga komma igång. Nej, men så här är det. Vi håller på att vinna ett slag samtidigt som vi håller på att förlora ett annat. Vi håller på att vinna löneslaget. Det är faktiskt så att löneskillnaderna minskar väldigt, väldigt snabbt. Vilket är hurra. Knappt hade vi hunnit göra det innan vi håller på att förlora kapital, alltså kapitalslaget. Det är så att män investerar i män. Män tar sina, de startar bolag i mycket högre utsträckning, och med de pengarna investerar de i sina kompisar. Män investerar också sin lön mycket mer på börsen, och vi har haft jättefin tillväxt, vilket gör att de håller på att vinna det slaget. Kvinnor investerar inte. Så att vi måste börja investera, och vi måste börja investera i varandra. Och det är jättelätt. poäng fatt kommer du igång. Du kan starta ett ISK-konto. Du kan lägga in en tusenlapp kanske som du har sparat i något bolag som du är kund i. Eller något bolag som du gillar med framtidsvärderingen hos eller någonting. Så kommer du igång att faktiskt få dina pengar att inte ligga och damma utan att växa när någon annan jobbar. Det är faktiskt enda sättet. Jag tror att kvinnor är så här lojala. Vi sitter där och jobbar i våra tjänstepositioner och ser inte hur det faktiskt kan ta fart. Och det har männen gjort och det är jättetråkigt. Det skapats en ny klyfta och den måste vi täppa igen. Så investera i varandra och kör.
Det kan alla göra.
Exakt.
Och sen gillar jag också det här äg ditt eget hus och alla de där grejer. Men sen tror jag på riktigt att det ändå liksom där är vi nog under rätt mycket idag.
Ja.
Men jag tror absolut att man kan prata om det. För det kan ju lätt bli så att vi kvinnor hamnar i den här fällan. Vi betalar allt det löpande, mat och sånt. Ja, och så har mannen investerat i huset. Så där kommer ju till min uppväxt. Liksom.
Och det finns en till grej, och det är pensionerna tyvärr. Och då tror jag så här lite, man har ju i jämställdhetsiven valt att ge sig på föräldraskapet. Mm. Det ska liksom monteras ner så att inte folk har så mycket fritt val kring det. Mm. Och det må också vara, det förmodligen skjutsar det jämställdheten framåt. Men det är ju också intressant att man inte reformerar pensionerna.
Mm.
Jag har ju varit mammaledare i rätt hög utsträckning och det är ju då omöjligt för mig att se till att Jon får en lika bra pension som mig. Jag kan inte föra över det. Mm. Och det är ju, nu tänker jag på det, men det så har det varit för kvinnor i alla tider. Så vi förlorar pensionslaget big time för att vi väljer moderskapet eller föräldraskapet. Det är liksom en kvinnofråga. Och det är jätteintressant politiskt tycker jag, att man väljer att montera ner möjligheten att vara förälder. Det är ju faktiskt ett jätteviktigt val.
Exakt.
Men aldrig ge sig på pensionerna.
Mm. När blir du statsminister?
Nej, men alltså, vote for me. 2020.
När kan vi rösta på dig?
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.